Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår andra säsong och det här är avsnitt 16. Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach.
Jag heter Boel Stier och är kommunikatör och copywriter.
I förra avsnittet pratade vi om ledarskap under förändringsarbete med Pernilla Gravenfors. Ja, och om det jag också ofta pratar om, att ha ett starkt varför som ledstjärna i både ledarskapet men även inom hälsoarbetet.
Ja, och när det här avsnittet släpps är det inte många veckor kvar till vår förmiddag i hälsans tecken på Allt för hälsanmässan. Och det går fortfarande jättebra att anmäla sig. Kanske du och en kollega vill komma och workshoppa runt hälsa för, utifrån ledarskap och kultur. Och vi är väldigt måna om att det ska bli en interaktiv förmiddag, så du kommer få delta och du kommer få med dig konkreta verktyg för att jobba med hälsa för lönsamhet.
Precis. Mm. Och idag ska vi också prata hälsa och inom den digitala branschen. Och digitala byråer, de brukar vilja vara nytänkande och det tycker vi att Kruna är också. Så vi välkomnar hit Krunas HR-chef Niklas Hjerts. Välkommen.
Tack så mycket. Superkul att vara här.
Kul att ha dig här. Du är HR-chef idag. Men du har inte bara jobbat med HR?
Nej, precis. Jag har varit i den digitala byråbranschen sedan 98. Jag läste en massa pedagogik när jag pluggade och ramlade väldigt mycket in på liksom vad människor har för behov och hur man kunde omsätta det på olika sätt. Vilket ledde mig in i den digitala byråbranschen. Där jag jobbat som UX-designer från början. Så att jag har jobbat mycket med att skapa bra användarupplevelser för människor med hjälp av digitala tjänster av olika sorter då.
Det här med UX, vad är det?
Ja, UX, user experience, är en förkortning för dem. Mm. Så det handlar ju egentligen om att bara göra en bra användarupplevelse i olika former för slutanvändare. Och sen så genom att göra det så skapar man ju framgång till de kunderna som vi har jobbat med. Då. Genom att de förbättrar sin affär, genom att leverera bra saker till sina slutanvändare.
Så var det som var din ingång till att sen börja jobba med människors behov på andra sätt?
Ja, det är ju sådär. Det föll sig så att jag hade ganska naturligt för att ta en ledarroll i olika situationer. Så det slutade med att jag fick personalansvar över mina kollegor, ganska klassiskt. Och sen så via de chefsrollerna så hittade jag liksom fram till det med personalfrågor. Och tyckte att det var jättespännande. Det var ofta jag som fick rycka in när det var trubbel på jobbet och det var några som inte kom överens eller någon chef inte räckte till. Och jag hade också byggt ett väldigt bra nätverk i branschen så att jag hade lätt att locka till oss människor till Kruna. Så att det var också mycket rekrytering och den typen av frågor. Och sen när alltså hela vårt företag baserar sig på att det är människor som jobbar i det och det är människor som är vår tjänst. Så tyckte vi att det var jätteviktigt att få in ett sånt perspektiv i vår ledningsgrupp. Så jag tror att det var för 6 år sedan så skapade vi en liksom väldigt tydlig HR-chefsroll då, i ledningsgruppen som jag tog. Och sen dess har jag jobbat liksom med mitt där UX-tänket med alla personalrelaterade processer helt enkelt. Försökt att ha ett lite annorlunda tänk än man kanske traditionellt har och liksom göra saker bättre.
Har du något exempel på det du tänker annorlunda än någon som är kanske mer traditionellt HR-skolad?
Ja, absolut. Jag tror att bakgrunden gör att jag hela tiden försöker ta en slutanvändares perspektiv. Så om vi tar ett exempel är ju en rekryteringsprocess till exempel. Där har vi utgått från hur personen som vi faktiskt vill anställa tänker. Från liksom första gången de någonsin har talat om Kruna. Vad är de i för situation då? Så egentligen beskrivit hela flödet från att man överhuvudtaget sätter Kruna på kartan till att de skriver på avtalet. Och beskrivit den processen ur en kandidats perspektiv. Och sen har vi försökt att anpassa våra processer efter det. Istället för att försöka tratta in kandidater i något traditionellt HR-system eller någonting sånt.
Mm. Spännande. Ja. Mm. Och utifrån ett hälsoperspektiv, är det någonting som du tycker skiljer där också? Hur du ser på hälsa med tanke på din bakgrund och kontra klassisk HR?
Den var lite svårare. Ja, men det är väl samma sak där, att försöka utgå från individer. Liksom, och mycket handlar om att lyssna, tror jag. Så jag tror att det är någon grund.
Mm. Mm. Vi läste om dig när du skrev en artikel om att ni på Kruna hade tagit bort friskvårdsbidraget. Mm. Något som en del tycker är lite så här: oj, får man göra det? Och då tänkte vi, och så läste vi lite mer om dig också och ville bjuda hit dig. Varför fattade ni eller du det beslutet?
Det blev till slut ett väldigt enkelt beslut att ta faktiskt, för att vi jobbar extremt mycket med att försöka mäta hem resultatet av de sakerna vi gör åt våra kunder. När kunderna kommer till Kruna och vill ha en lösning så vill de också veta vad den tillför för reellt värde för deras affär. Så att det ligger extremt mycket i våra gener att liksom kunna säga varför vi gör saker. Och när vi började, vi hade ju haft friskvårdsbidraget sedan Kruna startade. Kanske inte något man tänker på, utan det rullar bara på. Men jag har ju försökt som sagt sätta luppen på saker utifrån ett annat perspektiv hela tiden. Och så kom det till slut till friskvårdsbidraget. Och då blev jag funderad, vad tillför det för värde för våra anställda och vad tillför det för värde för oss som företag? Och när jag började skrapa på det där, det gick ganska fort, så insåg vi att det tillförde inte så mycket värde. Och det var också någonting som det började pratas om, det liksom vid fikaborden, medarbetarna började också lyfta det, för vi hade andra saker som vi tyckte var spännande att göra, som vi ville lägga pengar på. Så det var både liksom medarbetardrivet och sen så ett driv från min sida då.
Får jag fråga dig, vi har en siffra som vi har använt en del sammanhang som kommer från hälsoekonomen Malin Lohela Karlsson. Och den ser ut så här, att friskvårdsbidraget används bara av de 10-15% som redan är friskast. Var det någonting sånt ni upptäckte eller?
Jag gjorde, alltså, en snabb spaning så var det bara. Hälften tog ut bidraget överhuvudtaget. Hälften av dem använder det till saker som jag inte kunde göra någon särskild koppling till hälsa överhuvudtaget. Mm. Så att då har man kvar 25%. Sen är det ju jättesvårt att veta hur många av dem som då överhuvudtaget använder de korten de plockar ut. Och så att det blev till slut ett för litet rejält mätbart värde för att jag skulle tycka att det var värt att satsa de ganska stora pengarna som det ändå handlar om. Mm. Och sen samtidigt så hade vi så mycket annat vi var sugna på att göra som vi trodde skulle tillföra värde då.
Och vad var det?
Ja, men dels var det ju en massa övergripande saker som vi inte har med friskvård och de bitarna att göra. Det är liksom att jobba med organisationen och förbättra den. Att jobba med ledarskapsfrågor, vilket jag tror har mycket större impact liksom på hälsan hos de anställda än de friskvårdssatsningarna man gör. Och sen var det konkreta friskvårdssaker som att få in ett sätt att mäta hälsan på bolaget som inte bara handlade om sjuktal. Utan att på detalj kunna mäta liksom hur personalen mår. Och sen så att kunna göra satsningar utifrån de talen vi faktiskt får in. Att inte bara slumpmässigt skjuta lite från höften. Utan att kunna se, ja, här har vi ett problem eller ett förbättringsområde vi kan jobba med. Och sen kunna rikta insatserna dit. Så det var det vi ville lägga pengarna på.
Och det här bygger ju då, du pratade om att man ska lyssna. Så det här måste ju ha byggt på, gissar jag då, att man fångar upp från personalen vad de ville. att man skulle lägga pengarna på. För jag gissar att om man säger så här, nu tar vi bort friskvårdsbidraget och satsar på ledarskap. Riktigt så kan man inte, utan ni gjorde ju någonting som...
Nej, absolut inte. Och jag menar, det är ju ingenting som står i relation till varandra heller. Men det här med organisation och ledarskap är ju någonting som jag lade väldigt mycket tid på. Organisationen är ju mer en naturlig sak som man håller på med hela tiden. Men ledarskapet gjorde vi en stor satsning kring. Där vi liksom tillsammans med alla ledarna på bolaget definierade värderingar. Och sen så jobbade med case för att leva ut i organisationen. Så det är en sak. Men sen konkret koppling mot friskvårdsbidraget för att komma tillbaka till det. Så var det, vi hade ju redan många väldigt goda initiativ från anställda. Som de gjorde olika saker. De gillade till exempel att träna på jobbet. Det var många som intresserade sig för liksom vad vi åt till exempel och sådana saker. Så att det handlade egentligen bara om att ta tillvara på det. Så vi har boostat effekten av liksom vad folk har velat göra.
Hur gör man på Kruna när man tränar på jobbet?
Ja, när man tränar på jobbet. Vi helt enkelt, jag ska säga då först att det resultatet vi fick av undersökningen då, för att visa på det här med värde. Ett av de problemområdena vi hade var just fysisk aktivitet. Att den var för låg. Så då tittade vi närmare på det här med träning på jobbet. Och då bad vi helt enkelt personalen att komma in med förslag på vad de ville träna. Så att vi gjorde en liten undersökning och sen så gjorde vi en liten omröstning. Och det har resulterat i att vi har i dagsläget, jag tror att det är 7 träningspass i veckan på vår arbetsplats.
Ja, ni har en träningslokal och så kommer någon och håller ett
precis.
Pass.
Så att vi har både liksom ett fullt utrustat gym om man gillar att träna själv med liksom löpband och cyklar och roddmaskiner och allt, vikter och grejer. Men sen har vi också som en liten, vad ska jag kalla det för, en liten gympasal liksom, pytteliten. Men där då kommer då instruktörer utifrån som vi då har handplockat. Så vi körde en prova på vecka, det fick komma in massa instruktörer, folk fick testa. Och sen så fick de rösta om vilka pass de tyckte var roligast och vilka vi skulle köra. Mm. Så i dagsläget så har vi kör lite yoga, vi kör lite pilates, vi kör en del något core-pass, vi har kört thai-boxning. Vi har testat mycket, vi har testat zumba och street dance och alla grejer genom åren. Men vissa grejer fastnar liksom.
Om man kopplar tillbaka till den här studien där man såg att de som redan är engagerade är ofta de som engagerar sig i de här frågorna. När ni gjorde den här undersökningen och frågade vad folk ville ha, var alla med på den? Eller var det några som liksom inte ens brydde sig om den frågan? Eller hur såg
det
ut?
Det är ju klart, alltså, det vi har är ju det här digitala verktyget som folk gör testerna i. Och där har vi ju ett extremt högt deltagande. 90% av våra anställda genomför de här testerna. Det tar ändå en ganska lång stund att göra dem. Där man verkligen går igenom så här, ja, nutrition och sömn och stress. Och de har även på ett snyggt sätt lagt in det här med social och organisatorisk miljö. Liksom. Så att de frågorna täcks också in där. Mm. Så det har ju varit underlaget mycket för vart vi ska rikta satsningarna. Och sen så har vi gjort de här mer detaljundersökningar kring vad folk vill göra för någonting.
Det är alltså ett digitalt verktyg där medarbetare får svara på frågor en gång per...
Precis, en gång i halvåret är liksom målsättningen att man ska svara. Så att man går igenom ett frågebatteriet helt enkelt. Och sen har jag på baksidan då en dashboard som talar om då företagets status då inom olika områden. Så vi kan se vilka på, inte vilka, men liksom hur stor andel på Kruna som har problem inom ett visst område. Så säger vi att många skulle ha problem med kosthållning och nutrition till exempel. Då kan vi rikta våra insatser dit. Någon annan gång kanske det handlar om stressrelaterade problem, då kan vi rikta insatserna dit. Men det är också att om man drar in ett sånt här verktyg så måste man också vara beredd att ta konsekvenserna av det. Så att det går liksom inte att börja i den änden. Så att vi började ju med att bygga på ett antal tjänster liksom för att fånga upp det först. Så att vi inte bara slängde in ett verktyg och sen funderade på vad vi skulle göra med resultatet. Så det vi har gjort är att vi har ju kopplat på då, om man upptäcker att man har då tester som man behöver göra att man behöver förändra sin livsstil på något sätt. Så har vi då hälsocoacher som kommer till oss varje vecka. Finns det möjlighet att boka tid med dem? Så det är det första laget, att prata med dem, få rekommendationer kring vad man kan göra. Och sen så ibland så är det så att de har ju en utbildningsnivå som sträcker sig till en viss nivå. Men jag menar, har vi någon som kanske har allvarliga psykiska problem, då måste man ju fundera nästa, okej, vad gör vi åt det då? Och där har vi lagt på ytterligare ett lager med försäkringar som gör att vi kan få experthjälp och stöd i den typen av problematik. Mm. Så att det är liksom, man måste ha hela kedjan på plats för att få det här att funka.
Och det, jag förstår att man kan skaffa alltså underleverantörer när det gäller att täcka vissa behov. Men den organisatoriska och sociala hälsan då? Om du ser, oj, red alert, vad gör du då?
Nej, men där handlar det ju om att då får man ju titta på mycket på ledarskapsdelen då igen. Jag vill säga att en grej som vi jobbade mycket med liksom en organisationsförändring vi hade, det var ju att få chefen att komma närmare sin personal. För det var ett problemområde som vi hade då. Men om vi tar andra saker så är det ju, det handlar ju om att liksom leva ut värderingar utifrån ledarskapet i organisationen. Och just att det blir konkreta handlingar, inte bara någon sorts kärnvärden på någon papperslapp någonstans.
Hur får du med dig de andra cheferna där?
Ja, vi har jobbat mycket med case. Alltså just där, vi har jobbat liksom trattat oss ner. Vi började diskutera på en ganska övergripande nivå. Både vad det var för beteenden i organisationen som vi ville uppmuntra. Och liksom vilka egenskaper hos personalen vi skulle ta tillvara på. Och vad vi behövde få till förändringar. Och sen så har vi liksom trattat hela vägen ner till att jobba med konkreta case. Och det är först där som det ställs på sin spets. Liksom. Att när vi samlas ett gäng ledare och verkligen frågar oss, okej, vi har den här konkreta situationen framför oss. Hur agerar vi? Och får diskutera det verkligen på en detaljerad nivå. Det är först då man verkligen märker om man är överens eller inte.
Mm.
Man kan ju säga att vi ska vara transparenta. Och alla bara, ja, det är klart vi ska vara transparenta. Men vad betyder det egentligen? Okej, här har vi ett jättetufft beslut som vi har tagit. Liksom. Kan vi kommunicera det rakt ut då? Eller vi måste göra nedskärningar i personalen här. Ska vi köra det bara transparent rakt ut? Eller hur ska vi hantera det? Man måste prata om det konkret, tror jag.
Och de case ni har tagit upp då, är det, som du nämnde här, ett beslut som ännu inte har kommunicerats ut och att ni enas om hur ni gör det? Eller är det sånt som redan har hänt, som gick snett?
Det kunde vara både och. Okay. Alla fick komma in med förslag på grejer. Både sånt som vi kände så här är vi inte överens. Det blir jättebra, folk skickar in som man känner det här. Sånt som vi, så här, det här är sånt som vi går och gnagar, alla kanske inte tycker lika. Men att någonstans måste man ju enas om vad man har för liksom gemensam värdegrund. Men det vi också gjorde var att vi tittade på vad man liksom kanske hade som låg lite utanför. För man är ju personer utanför här också. Krunar sin del så att man inte hamnar nära att man liksom måste tumma på sin egen integritet. För blir det sådana stora skillnader så får man andra problem. Just att både titta på de individuella värderingarna så att man vet hur de andra tänker, var de kommer ifrån och vart de vill. Och sen säga, men det här är vår gemensamma kärna som vi alla kan komma överens om. Det var jätteviktigt att sätta.
Ni är ju 350 ungefär.
Ja, i Norden är vi 350. I Sverige är vi 160 på kronan ungefär.
Hur många chefer pratar vi om i det här som du har pratat om nu, de här casen?
Jag skulle gissa att vi är, måste jag tänka efter, 12 personer kanske med personalansvar i Stockholm och Göteborg.
Och är det i de grupperna man har jobbat eller har man jobbat liksom kors och tvärs geografiskt så med de här frågorna?
Vi har jobbat mest i Sverige, men vi är precis inne i ett skede nu där vi håller på att konsolidera oss även på koncernnivå, så det är jättespännande. Jag precis börjat ta diskussioner med representanter från styrelsen just där med hur ser ni på ledarskap? För att måste liksom, hela vägen måste det genomsyra. Så att, det är en spännande process som vi ser framför oss nu, ska jag säga.
Du nämnde integritet och ofta när man diskuterar satsningar som har att göra med individens fysiska hälsa eller mentala hälsa, men just individens egna hälsa, så är det ju en fråga om när blir det ett integritetsövertramp att arbetsgivaren efterfrågar den här informationen och samtidigt vill vi ha arbetsgivare som bryr sig om medarbetarna. Hur ser du på det där dilemmat?
Jag håller med, det är en jättesvår fråga. Vi har ju sagt att det är frivilligt att vara med i de här sakerna. Men samtidigt har vi sagt också att vi kräver att om man vill ta del av allt det fina som finns i det här paketet så får man göra testerna. Det är helt okej att inte göra det också. Jag tycker det är en svår fråga. Samtidigt som jag också kan se att ur ett samhällsperspektiv så är det svårt att se några andra ställen än på arbetsplatsen där vi har större möjligheter att påverka liksom hälsan ur ett större perspektiv. Så att jag är ändå lite liksom tuff på det. Så jag tror att vi kan göra så jäkla mycket ur ett samhällsperspektiv. Så att det vore synd att liksom inte ta det företagsperspektivet och ändå sätta lite krav på företagen.
Hur märks det på Kruna då? Den som väljer att stå utanför det här, Märks det bland medarbetarna?
Nej, det är ingenting som jag har lagt märke till. För generellt sett så är det väldigt positivt kring det här. Jag har haft väldigt få case. Liksom. Jag har ju några som kanske har som princip att liksom aldrig lägga in saker i ett system överhuvudtaget. Liksom. Det finns den typen av människor i vår bransch som man har den typen av synsätt. Och då är det med att alla vet det. Liksom. Och det är helt okej. Okay. Mm. Men sagt, 90% gjorde ändå testerna, så det är 10 kvar.
Så att, och de här träningssatsningarna, hur stor andel av medarbetarna är med på det där?
Ungefär hälften skulle jag gissa. Jag har ingen exakt siffra, jag har inte fått ut det än. Men...
jag kan tänka om man är en person som... jag har ju använt mitt friskvårdsbidrag till att gå och göra det här någon annanstans och har varit jättenöjd med den då subventionen som det innebär. Och jag mår jättebra, tycker jag levererar bra på jobbet, och så bara försvann friskvårdsbidraget. Och nu ska jag, vadå, ska jag gå på de här passen på jobbet? Nej, men det vill jag inte. Har ni mött på något sånt?
Ja, något enstaka fall, men det är inte många. De flesta har väldigt liksom, stor förståelse för att just det här med, eftersom det finns den här inbyggda tanken just kring att skapa värde hos oss. Alla tänker på att skapa värde hela dagarna till våra kunder och till slutanvändare. Och liksom. Så det finns väldigt mycket liksom, i ryggraden kring att man vill göra det. Så att det är få som argumenterar mot det, trots att man kanske själv lider av det rent praktiskt. Att fan, jag blir av med 3000 spänn per år här. Men samtidigt så är det är ingen jätte grej liksom, att kunna kompensera det på andra sätt då, om det skulle vara så att man vill köpa ett kort någonstans.
Men för det jag hör, det är ju just att ni har gjort det här gedigna jobbet med vi-känslan och det här värdeskapande och det här varför på plats. Men jag tänker att på ett företag där man kanske säger, vi ska också göra så. Nu tar vi bort det här och lägger till det här. Alltså vad säger du om det? Det går inte riktigt att bara, man måste göra jobbet före som ni redan har på plats.
Precis. Och sen så det handlar ju extremt mycket om att få buy-in från personalen liksom. Och det, där är det ju bra, är man en lyssnande organisation, har man liksom diskussioner, plockar man upp bra initiativ från personalen, att få sånt på plats liksom, det känns som att det är nyckeln på något sätt. Det går inte att komma liksom ovanifrån och bara slå det här i huvudet på folk, för då det funkar aldrig hos oss i alla fall. Så att nästan allt som händer hos oss är initiativ som kommer från någon medarbetare. Mm. Som vi bara boostar liksom och gör någonting mer positivt av.
Och det stämmer överens med mycket andra saker som saker som bara kommer pangbom i huvudet på folk brukar inte heller få bra, liksom bra genomslag. Så då kan vi liksom ett ganska konkret exempel kan vara det här med friskvårdsbidraget. Men det gäller ju vilka förändringar som helst egentligen. Mm.
Nej, jag tänker också det här att vad är hälsa egentligen? Vi konstaterade när vi hade gjort vår första intervju, vårt första avsnitt överhuvudtaget, att vi hade en gäst som pratade väldigt mycket om hur han lyckades få hälsa i sitt företag, men rubricerade det aldrig som hälsa, utan ledarskap, organisationskultur och så vidare. Mm. Och det är väl lite där vi landar, om jag nu tolkar dig, att det är det man måste börja med.
Absolut.
Och då kan aktiviteterna eller insatserna som har med individen att göra komma som add-ons.
Jo, men det är ju som jag säger, just att det är de här grundgrejerna som kanske handlar om helt andra saker, ledarskap och organisation som måste finnas på plats, och sen så är friskvårdsgrejerna, det är grädde på moset. Mm. Det är så jag ser det i alla fall.
Mm. För nu har det ju gått ett år ungefär, men visst är det så? Och man skulle väl säga att rent logiskt så är det liksom lite bokslutsdags på det här. Och hur skulle du vilja liksom, kan du sammanfatta det på något sätt? Hur tänker ni inför nästa år? Och kanske också, om man tänker för våra lyssnare, dela med sig av tips då för någon som är ute efter att göra något liknande.
Mm. Men om vi börjar med bokslutet då, så, som sagt, många har gjort testerna. Vi har sett ungefär hälften av personalen har gått till en hälsocoach. Och det som har varit jättebra där också är att det har varit en ganska stor andel av de som har gått till hälsocoacher som faktiskt har varit i en riskgrupp där det kan uppstå problem på riktigt om man inte gör någonting i tid.
Inom vilket område?
Det kan vara vilket område som helst. Det kan vara, det skulle kunna vara stressrelaterade grejer, eller det kan vara sömn, eller det är så att verktyget fungerar så att om man får dåliga värden någonstans, så blir det liksom en röd flagg. Så där finns det uppdefinierade riskgrupper och där man måste på något sätt agera. Så det tycker jag har varit en av de absolut största poängerna att fånga upp dem. För ofta så handlar ju de här friskvårdssatsningarna om, det blir ofta redan frälsta och liksom hela den grejen. Men här har vi verkligen kunnat fånga upp personer som annars kanske inte hade gått att nå överhuvudtaget. Mm. Så är det en stor. Sen har jag inte liksom, vi har inte än gjort om testerna. Så jag kan inte sitta här och idag och säga att vår hälsa har blivit mycket bättre. Men jag skulle bli väldigt förvånad om det inte hade blivit bättre. Sen hade vi ganska bra hälsa från början, ska jag säga också. Vi är ju ändå ett hyfsat ungt företag. Inte så ung som många tror. Vi är 36 i vår medelålder. Så att det, men en del tror att det är 22. Liksom. Så att vi var ganska friska från början. Men jag är helt säker på att vi kommer att få en del förbättringar.
Mm.
Sen vad hade du mer då?
Ja, men det var lite så här att dela med sig tips då. Om någon nu går igång på det här och vill göra någonting liknande. Ja. Vad ska man verkligen tänka på då? Som företag.
Ja, men jag tror att man kanske ska börja. Man kanske inte ska börja med det här med att rycka undan friskvårdsbidraget det första man gör. Utan man kanske börjar med att ta fram några smarta, roliga grejer vid sidan av. Så att man ser att det finns alternativ. Och gärna då liksom lyssna på personalen, fånga upp goda initiativ och boosta dem. Liksom. Att man får nog vara beredd på att göra en liten liksom extra satsning kanske för att kunna göra en övergång.
Mm.
Sen, vad kan man tänka sig mer? Lyssna på personalen.
Jag tänker roliga grejer vid sidan av, alltså aktiviteter. Nu springer vi på lunchen eller...
Det kan vara vad som helst. Det kan ju vara att någon säger så här, men nu ska vi börja äta grönt på måndagar. Liksom. Men vad fan, då gör vi det på hela företaget på måndagar. Eller nu ska vi börja köra mindfulness-sessioner på onsdagar, 10 minuter allihopa. Eller... Nu kör vi en stand-up-tävling så alla står vid skrivborden istället för... Det finns massa idéer som är superenkelt att bara göra. Bara för att få igång någonting annat än bara slänga iväg den här pengen.
Mm.
Utan att få tänk, liksom, hur kan vi tillsammans komma på bra idéer för att få bättre, en bättre situation hos oss?
Men här tänker jag då att jag skulle efterfråga ett varför. Så här, varför alltså att man börjar med det här varför då som jag pratade om tidigare. Att, vi ser på hälsa så här utifrån vad ni har och det här är vårt varför. Och kopplat till det så kommer ju folk komma på, ja men då är det ju bra med grönt på måndagar. Eller då är det bra att stå upp liksom att börja där så att man liksom förankrar i. Ja.
Men sen är det klart att pratar man liksom ledningsrummen och hela, då är det ju ekonomi ofta som gäller.
Mm.
Och jag tror inte att det är särskilt svårt att räkna på. Så att,
det låter som att det kostar lite både att ha ett gym och att ta dit hälsocoacher och ja, de som håller träningspassen.
Absolut, men jag måste ändå säga att det är inte en avsevärt mycket större kostnad än att ha friskvårdsbidrag.
Okay. Mm.
Alla de satsningarna vi gör, de täcks inte inom en, liksom, ofta brukar kanske ligga på 2,5-3 tusen. Det klarar vi oss inte på, men det är inte jättemycket mer pengar det handlar om.
Mm. Och just att det känns som att ni hoppas på att se det som en investering nu när ni gör liksom, de här hälsomätningarna igen. Att det faktiskt har varit en investering i förbättrad hälsa som vi ju ändå liksom, kan koppla till.
Absolut, där är jag helt övertygad. Jag har inte en situation där jag behöver sitta och övertyga resten av ledningsgruppen om att det är en vettig satsning. Det är en sån no-brainer så att det är inget problem. Jag förstår att man kan behöva det i ett större företag där man inte kommer lika långt. Och där är ju det kommer ju finnas och finns ju redan nu liksom statistik på vad som händer om man gör den här typen av förändringar. Så jag är säker på att man kan rota fram.
Men där fångar jag också upp att här är ledningsgruppen är med på det här, så det är inget som bara sker ute på kontoret liksom, utan det genomsyrar faktiskt hela organisationen att vilja göra det här, och det är ju också en av nycklarna till att få liksom plats för det på agendan.
Precis. Ja, så man måste ju ha, jag menar, det är ju en av delarna i liksom ledarskapet och generellt att det är hela den här leva som man lär principen. Liksom. Så att är våra chefer, tycker de att det är bra att folk gör det här då och uppmuntrar den typen av beteenden, då kommer det vara okej. Okay. I en organisation där man liksom tittar snett på den som går och tränar på lunchen eller den som sitter och kör en mindfulness-sektion 10 minuter i lugn och ro, det är klart att man inte kommer få den typen av beteenden.
Mm.
Så att, ledaren är ju en jättenyckel och att man får med sig dem. Men jag hade inte riktigt det problemet hos oss.
Nej, det låter inte som det.
Jag tänker också att oavsett vad du får fram här nu kopplat till ja, utvärderingen, så tänker jag att det borde ju vara en hälsovinst att fråga, vad vill ni göra för att förbättra ert välmående istället för att man levererar ett paket?
Absolut.
Så. Mm. Ja, det var jätteintressant att höra vad du hade att säga, Niklas. Mannen som vågade ta bort friskvårdsbidraget.
Ja, men det måste jag bara säga som en sista grej, just det här med att våga ta bort det. Men det är ju inte så där jätteläskigt egentligen.
Nej.
Du kan återinföra det på 5 minuter om du inte tycker det funkar. Så att, det är väl då liksom testa. Ja. Ja, fan, det är ju bara att prova. Mm. Våga lite.
Ja.
Det tar vi med oss.
Det tar vi med oss. Det låter som en bra avslutning.
Mm. Och då säger jag så här, våga gå in och anmäla dig till vår workshop den 25 november.
Ja.
Och våga vänta på vem som blir vår nästa gäst, för det berättar vi inte nu.
Nej, precis. Men ni får jättegärna ta kontakt med oss där vi finns annars när vi inte är här. Och det är på Facebook, på LinkedIn och på vår hemsida healthforwealth.se. Och ni får jättegärna ge oss en recension i iTunes. Och vi tackar Agda Media för den här produktionen. Tack! Hej då!
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.